Ja, det här är ett fantastiskt tillfälle egentligen. Men det är väldigt svårt att frångå texten för påskdagen, ungefär som juldagen. Att lägga till någon annan text än den som handlar om det, vad som verkligen hände den här dagen på Jesu tid, under Jesus var verksam här nere på jorden. Och den här korsdöden, den var ju en fruktansvärd död. Och på något sätt så verkar det som att den döden lamslog inte bara folk runt omkring i allmänhet, utan den lamslog också lärjungarna på ett mycket speciellt sätt. Det blev på något sätt som ett mörker som lade sig över deras sinnen och tankar. Att de inte längre kunde tänka klart. Och det är det som är problemet med mänskligheten även in i vår moderna tid. Att det finns någonting som en täckelse över människors sinnen och tankar, att man inte kan tänka klart. När det finns saker och ting som händer som är så uppenbara, tydliga och som påminner om vad ordet säger. Det är ju märkligt att det som sker i världen idag på många sätt kan härröra ifrån Bibelns profetior. Och som talar väldigt tydligt om skeendet de sista dagarna inför Jesu andra tillkommelse. Om vanligt folk ute på stan eller ute på byn i samhället, de kan påminna sig om vad som har talats i skrifterna. De påminns om det som de hörde som barn, kanske i söndagsskolan, berättas för dem. Och de påminns och säger så här, att det är så tydligt att det här är tidens tecken. Det som händer i världen idag. Och då talar jag inte om församlingsfolk framför allt. Förstås där också, och kanske i synnerhet. Men allmänt, ute bland folk i allmänhet, så är det människor som uppfattar det här som tidstecken, det som händer och sker i världen idag. När de här kvinnorna kom till graven den här morgonen för att smörja Jesu kropp, så var det på något sätt samma sak med dem. Att det var någonting som låg över dem av bedrövelse och förtvivlan, förstås. Mycket förklarligt, därför att det var ju en mycket traumatisk upplevelse som de hade varit med om. När Jesus utropade på korset, det är fullbordat, och gav upp andan och dog. Deras älskade Jesus som de hade sett upp till, som de hade vandrat tillsammans med under väldigt intensiva år, och sett hans under och hört honom tala som ingen annan. Och nu var han död. Så visst förstår vi att det var en förtvivlan över lärjungaskaran och kvinnorna som hade varit runt hans kors. Det måste ha varit en ganska febril tankeverksamhet när de gick till graven på vägen dit. Ni vet hur det kan vara en sån här traumatisk upplevelse när någon nära anhörig har dött. Det finns ett stort behov av att ventilera vad som har hänt den där sista dagen i livet. De där sista timmarna, vad som sades, vad som gjordes och vad man hade varit med om. Det hör lite grann till sorgarbetet. Man behöver ventilera, man behöver tala med varandra. Alla hade ju varit med om samma sak, men alla måste berätta sin upplevelse. Ett starkt behov att få berätta om vad Jesus hade fått betyda för dem. Och samtidigt detta enormt stora varför. En tydlig tendens bland människor som är drabbade av traumatiska upplevelser är att mycket av det som har varit så tydligt och klart tidigare har hamnat i ett diffust mörker. Och så var verkligen fallet också för lärjungaskaran och kvinnorna som var på väg till graven. Men så fann de att det stora hindret som de hade säkerligen också diskuterat med varandra på vägen, till graven. Hur skulle de få undan den stora stenen? Jag kan tänka mig att de kanske också hade klart för sig en plan att de här soldaterna som fanns utanför det och vaktade graven skulle kunna vara dem till hjälp. Men när de kommer dit, vad ser de? Soldaterna utslagna. Men stenen, det stora hindret för dem att komma till Jesus, var borta. Stenen var borta. Och de springer in i graven för att smörja Jesu kropp och finner att graven är tom. Vilken ytterligare traumatisk upplevelse till allt det andra. Det var inte slut på de här upplevelserna av traumatisk slag. Utan helt plötsligt så är det ytterligare en sak som förbryllar dem. Och som sätter griller i huvudet på dem. Men så möter de här änglarna som beskriver och berättar vad som har hänt. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han är uppstånden. Att få höra de orden. Jag kan tänka mig att man skulle behöva höra dem fler än en gång. För att skingra det där mörkret av förtvivlan. Av sorg som de hade haft över sina sinnen. Han är inte här. Han är uppstånden. Jag tror inte att det räckte. Men det var någonting som änglarna sa som skapade förändring i deras sinnen. Och vad var det? De påminde dem om vad Jesus själv hade sagt. De påminde dem om hans ord. Och så står det så fantastiskt i vers 8. Då kom de ihåg hans ord. Då kom de ihåg hans ord. Guds ord är levande och verksamt, säger Hebreerbrevets författare. Och det ordet gör i människors sinnen och liv, det förändrar förhållanden. Det kan skingra mörkret. Hebreerbrevets författare säger att det är skarpare än något tveeggat svärd. Det åtskiljer märg och ben och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det skär djupt. Då kom de ihåg hans ord. Och det där blev på ett millisekunds ögonblick så blev allt tydligt och klart. Han var verkligen uppstånden. Det var inget tvivel längre för kvinnorna vid graven. Tack Jesus för kvinnorna. Det är lite märkligt ändå att alla synoptikerna, Markus, Lukas, Johannes, Matteus, Markus och Lukas och Johannes har samma bild. En samsyn på det här. Att det var kvinnorna som var först i graven och upptäckte detta och kom och berättade det för lärjungarna. Vi ska ha klart för oss att kvinnorna på den här tiden, de ansågs inte vara trovärdiga alls. Vissa av oss har kanske svårt att tro det fortfarande. Men upplysningens tid har varit här. Och vi har klart för oss att kvinnor är sanningsenliga och trovärdiga. Men det här har kvinnan fått kämpa med genom hela världshistorien. Även från den här tiden. Att bli trodd och bli ansedd som likvärdig. Men på den här tiden, på Jesu tid, så var ju kvinnans vittnesbörd och vittnesmål i en rättssak inte värt någonting. Ansågs inte vara värt någonting. Så det är märkligt att alla de här evangelierna har samsyn om att det var ändå de här kvinnorna som var först på plan och som kunde springa och berätta detta för lärjungarna. Skulle man vara väldigt säker på att det här var sant så borde det ha varit en högt uppsatt rådsmedlem ifrån de vises, de äldstes råd kanske, som hade kommit dit och sett det här och blivit övertygad. Men nu var det vanliga kvinnor som var de första på plats och blev övertygade på ett ögonblick. Det verkar vara så i världshistorien när det handlar om den andliga historien, att det är så fortfarande att kvinnor har lättare att acceptera det uppenbara och bli övertygade om att Jesus är levande än idag. Det börjar vara en bristvara i församlingarna att män ligger efter på vägen när det gäller att bli övertygade. En kvinnlig reaktion på förkunnelsen, att se, förstå och acceptera. Det var lite värre för lärjungarna att acceptera det här vittnesmålet. De trodde att det pratades strunt, att de svamlade lite grann och hade svårt att acceptera det här. Och avfärdade det ganska snart och ganska snabbt som svammel. Det var ingenting att ta hänsyn till, så att säga. Förutom Petrus, den impulsive Petrus förstås, som bryter mönstret bland de här tröga gubbarna. Han springer i förväg och vill konstatera, är det här bara svammel eller finns det en gnutta sanning i det de säger, de här kvinnorna? Tack och lov att det finns sådana män som vill övertyga sig, som inte tar det här bara som en hörsägen och som svammel, utan vill ta reda på fakta, att det är verkligen sant. Och han springer dit och finner att det är verkligen sant. Graven är tom. Jesus är inte där. Jesus finns ibland oss idag. Jesus finns där vi samlas i hans namn, är han alltid närvarande mitt ibland oss. Det är bara en plats som det står om i Bibeln där han inte finns. Han finns inte i graven. Han är uppstånden, han är levande. Det står inte att Petrus i det där tillfället när han tittade in i graven blev att han, om han blev övertygad om att Jesus hade uppstått. Utan det var fortfarande så att han hade stora funderingar om vad som hade hänt med kroppen. Han var inte övertygad trots att han hade lyssnat till Jesu förkunnelse. Samma förkunnelse som änglarna påminde kvinnorna om hade ju också lärjungarna hört och tagit del av. Ingen fara, det är uppståndelse i kyrkan, men det är ingen, ni behöver inte se på barnen, utan se på mig. Vill ni se en stjärna? Se på Jesus. Åter till övertygelsen eller misstanken hos Petrus att någonting hade hänt. Trots att han hade hört samma budskap så var han fortfarande i lite tvivel. Eller lite funderingar i varje fall. Vad som hade hänt med Jesu kropp. Det har en förmåga detta som händer i våra liv. Av de här traumatiska upplevelserna. Av saker och ting som kan verka lite skrämmande. Och i våra dagar är det ju en dagsvara som händer dagligen. Vi behöver bara öppna ögonen och slå på nyheterna, antingen på radio eller tv eller våra mobiltelefoner eller datorer, så nås vi av skrämmande nyheter. Och dessa nyheter kan lätt skapa fruktan, rädsla och tvivel. Men vi ska se mot avslutningen av min predikan idag om att det finns en metod att driva fruktan på flykten för att kunna se klart. Och är det någonting vi behöver idag så är det att bli befriade från fruktan som kan hindra oss att se klart om vad Jesus har skrivit i sitt ord, vad Gud har talat i sitt ord. Vi möter fortsättningsvis då dessa vandrare på vägen bort ifrån Jerusalem, bort ifrån det här förtvivlans mörker. Lite grann av en flykt ifrån det som känns jobbigt. En ganska naturlig och vanlig tendens bland människor att vilja försvinna ifrån det där jobbiga, den där jobbiga platsen, den där jobbiga händelsen, det där förtvivlans mörker som man upplevde där. Kanske det är bättre på andra sidan stängslet. Gräset är ju alltid grönare där. I varje fall så var de på väg bort ifrån bekymren och samtalar med varandra om detta trauma som de hade upplevt vid korset. Och så kommer Jesus gående tillsammans med dem och slår följe med dem. Och man kan ju tycka att det är ju fantastiskt märkligt att inte de kände igen honom. Kanske att Jesus var förhärligad i, på något sätt. Det trauma som han hade upplevt, det förtvivlans mörker som han upplevde i ett Getsemane när han sa, inte som jag vill, utan som du vill. Och han säger till lärjungarna att nu råder mörkrets makter. Och vi kunde konstatera det väldigt tydligt när han hängde på korset. Det blev ett mörker över hela jorden, inte bara över Golgata plats utan över hela jorden, sägs det. Ett mörker som var mörkare än solförmörkelse. Ett mörker som lägrade sig över jorden. Och det där mörkret verkar på något sätt ha klistrat sig fast också vid lärjungarnas sinnen och tankar. Att det enda som var aktuellt att samtala om med varandra, det var det där som hände på Golgata. Det var det som var i centrum också för Emmausvandrarna. Att det var så tydligt och klart att det var det enda som cirkulerade i deras tankevärld. Visserligen så säger de och erkänner att det har varit några kvinnor och kollat i graven och den var tom. Men det var ju som sagt var kvinnor som hade sett det här. Och de påstod att de hade mött en änglasyn och att änglarna hade sagt si och så. Det kunde de referera till, men det fastnade inte för ett ögonblick i deras sinnen och blev på något sätt en påminnelse för dem som det hade blivit för kvinnorna. Men det finns två nycklar i den här bibeltexten för förståelse. Och det första var ju det kvinnorna fick höra av änglarna där de påminner dem om vad Jesus själv hade sagt. Och då kom de ihåg hans ord. Emmausvandrarna gick där och den här mannen, okände mannen som slog följe med dem började lägga ut texten. Och vi är många predikanter som hade önskat att vi hade fått det utkastet i vår hand. Att få tag i förkunnelsen om honom, Jesus, ifrån hela gamla testamentet blev lagt för dem på vägen. Vilken predikan, vilket bibelstudium det skulle ha varit att kunna presentera. Men trots detta fantastiska bibelstudium så var de fortfarande i detta mörker. Det är märkligt att det var någonting ytterligare, något ännu ska säga starkare hinder för dem att kunna se detta tydligt och klart och förstå. Det är det som jag tror är lite grann kvinnligt och manligt. Nu ska man inte generellt säga dra alla över en kam, utan det är ju så att det finns skillnader, men det finns saker och ting som är typiskt kvinnligt och det finns saker och ting som är typiskt manligt när det handlar om förståelsen av uppenbarelsen av ordet. Det var först när han låg till bords med dem och de skulle äta tillsammans och kom ihåg att det var samma upplevelse, samma, vad ska jag säga, samma behandling av brödet som de hade upplevt vid nattvarden, nattvardens instiftelse, där vi ser man det dramat runt omkring det. Hur han tog ett bröd, bröt det och gav dem. Och då öppnades deras ögon. Och de såg vem han var. Det här är en märklig situation som jag tror vi har missat till en viss del. Och förstå betydelsen av och lägga vikt på när det handlar om brödsbrytelsen, nattvardsfirandet. Jag är lite avundsjuk på kyrkan. I Gudmund då firar man mässa, firar nattvard varje söndag. Vi har som sed är, kanske lite mindre ofta, kanske en gång i månaden. Och jag tror att det här skulle behöva uppdateras för oss frikyrkliga. Att bli mer tydliga och ta vara på nattvardens välsignelse till befrielse från det som skymmer sikten. Att bryta brödet tillsammans, att skifta kalken. Det är en nyckel till förståelse av ordet och att se vem Jesus verkligen är. Att se att han finns inte längre i graven. Det kunde de ju alla konstatera, även Petrus, fast han inte riktigt fattade och förstod det fullt ut. Och när vi förstår och berättelsens fortsättning till avslutning här om Petrus, så vet vi ju det att han var ju lite grann av i en speciell förtvivlan, det han hade gjort där på borggården när Jesus förhördes och människor försökte övertyga om Petrus att du är ju också en av hans lärjungar. Vi har sett dig tillsammans med honom, och Petrus bedyrar och försöker förklara för dem att Jesus känner jag inte. Jag har aldrig sett honom. Han är mig helt obekant. Och så blev det så galet när tuppen gav sken av att han gal i varje fall. Och det blev uppenbart för Petrus att han kom ihåg Jesu egna ord att han tre gånger skulle förneka honom. Kanske den där förnekelsen fortfarande la en slöja över Petrus, och att den slöjan inte togs ifrån honom förrän där på stranden. Ni vet, med fiskeriet som inte gick som det skulle. Och så säger den där amatören där på stranden att kasta ut näten på andra sidan båten. Och de gjorde det. Och de fick fisk så att de höll på att sjunka. Och där på stranden fick Petrus upprättelse. När Jesus ställde frågorna till honom. Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Där på borggården, där Petrus förnekade Jesus, så står det i Bibeln om att han förnekade Jesus vid en glödhög. Det brann en eld där på borggården. Och det är de två ställena i Bibeln som står om den där glöden. Det är vid borggården när Petrus förnekar Jesus. Och där på stranden när Petrus bekräftar sin tro på Jesus. En koppling som är intressant. Kvinnorna fick upp sina ögon när de påminde sig om vad Jesus hade sagt. Då kom de ihåg hans ord. Emmausvandrarna, lärjungarna, de kände igen Jesus när han bröt brödet och gav dem. Det finns en koppling i det här som är väldigt intressant. Och just det här dramat kring påskens budskap med döden på korset och uppståndelsen. Och Jesus säger till dem innan det här sker att ni ska göra det här till minne av mig. En uppmaning att påminna sig Och jag tror, som jag sagt var, att jag tror att vi skulle behöva göra det här oftare även i vår församling och i våra kyrkor, frikyrkor. Att bryta brödet och skifta kalken, det är en nyckel till att öppna våra sinnen och se vem Jesus verkligen är. Att han är den han har sagt sig vara. Att han är den uppståndne. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för att du har öppnat porten in i den himmelska världen för oss. Att din seger på korset har gett oss en möjlighet att återfå kontakten med vår himmelske fader. Och jag ber om din välsignelse över oss var och en i fortsättningen. Att du ska öppna våra sinnen, våra hjärtan och våra ögon. Att kunna uppfatta vem du är. Att kunna komma ihåg dina ord till oss i ditt eget ord, Herre. Och att vi får tydligt och klart för oss att du verkligen är uppstånden. Och att det kan ge oss inspiration och mod att kunna gå ut och förkunna detta budskap för andra också, Herre. Jag ber om din välsignelse över oss var och en i Herren Jesu Kristi namn. Amen.